Denna hälsoevangelietext finns i Lukas evangeliets 13 kapitel. Vi står upp för att lyssna till det. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sa han: tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som dem. Eller de 18 som dödades i Siloatornet när det rasade. Tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet precis som dem. Kära vänner, bröder och systrar i Jesus Kristus. Till denna helgdags evangelium, det för ett minne till mig. Och det är ett annat stycke från samma Lukas evangelium. Och det är det 18 kapitlet. Och det är den vanliga, den berättelsen som berättar om farisén och tullindrivaren. Och ni kommer säkert ihåg farisens bön, för han tackade Gud för att han inte är sån som andra människor, tjuvar, bedragare, äktenskapsförbrytare eller publikanen som bad bredvid honom. Denna vår text talar inte om fariser eller publikaner utan från fariser och Jerusalems bor. Men bakgrundsfrågan är densamma. Frågan är de andra större syndare? Farisén, han tänkte att lyckligtvis är inte jag så som de andra. Lyckligtvis är inte jag en så stor syndare som de andra. Så tänkte farisén. Men jag törs säga att om vi är ärliga mot oss själva så kan vi finna oss själva på den samma platsen som farisén var. Vi kan överraska oss själva genom att tänka att de andra, de är såna och såna. Men tack och lov är jag inte sån. De andra, de kanske har hamnat i stora synder, men tack och lov så har inte jag gjort det. Inför denna samma fråga som vi är i denna söndags evangelietext så kommer en skara människor och berättar nyhet för Jesus. Och berättar om vad Pilatus hade gjort med blodet. Och Jesus svarar att tror ni att de var större syndare än alla andra galileer när de fick ett sånt slut? Inte alls, säger jag. Men på samma sätt ska ni alla mista era liv som dem om ni inte omvänder er. Jesus såg in i människans hjärtan. Han såg och visste att de människor som hade kommit till honom, de tyckte att galileerna som hade dött, de var mer syndiga än de andra och att därför hade de fått ett så ohyggligt slut. De tänkte att de som hade dött, de hade förtjänat sin död på grund av sina stora synder. Jesus visar med klart och tydliga ord att det inte stämmer. Att istället för att bedöma andras synd så vänder Jesus uppmärksamheten till människans egna hjärtan. Ni är alla likadana om ni inte omvänder er. Evangelisten Lukas berättar inte för oss vilka dessa människor var som kom för att berätta den här nyheten för Jesus. de kunde vara Jerusalemsbor som inte nödvändigtvis inte tyckte om galileer, fastän de var samma folk och delaktiga i samma tro. Galileerna levde långt bort ifrån Jerusalems tempel och i ett område, Nikopolis, där man utövade en främmande grekisk tradition. Och därför kanske de sågs som syndiga istället för fromma judar som bodde i Jerusalem. För de hade möjlighet att varje dag besöka templet. Och de hade mycket bättre möjlighet att följa Mose renlighetslagar än de som bodde långt borta från templet. Jerusalemsborna var i alla fall tvungna att träffa dessa galileer. För man kom från Galileen, så som vi minns, för vår frälsares del, så kom man på pilgrimsfärd till Jerusalem. Man kom till templet för att offra de offer som Mose lag föreskrev, eller för att lyssna på lära i templet. Eftersom läran i templet, det som lärdes ut, var det mest bästa läran, ansåg man. Och därför var det viktigt och inte konstigt att frälsaren själv undervisade i templet under sina sista levnadsveckor. Och galileerna, de förde offerdjuren med sig, och offerdjuret skulle vara felfritt. Och när man kom långt bort ifrån så kunde det vara så att offerdjuret blev smutsigt på färden och därför inte var ett dugligt offer. Och därför fanns det sådana som sålde offerdjur utanför templet, och vi vet hur Jesus körde bort dessa försäljare. Alltså, där sålde man offerdjur till sådana som kom längre ifrån på pilgrimsfärd. Det var prästernas uppgift att offra. Men under större högtider så fick även de andra delta i offergudstjänsterna. Och en Pontius Pilatus hade tagit och dödat galileer, så att de och deras blod hade blandats med offerdjurets blod. I Bibeln berättas inte om någonting, något om detta, och inte i andra historieböcker. Men vi vet från historien att under Jesu levnadstid så fanns det judar och ett upplopp i Jerusalem, och Pilatus mötte det väldigt brutalt. Och efter Jesu död och uppståndelse så gjorde Pilatus en dödsgärning i templet. Men inte i judarnas tempel, utan i samariernas tempel. Och Jesus, eller Pilatus, han befallde att döda de som hade kommit till templet. Och detta passar väl in i den helhetsbild som vi får från Bibelns böcker. Evangelisten berättar inte för oss vilka dessa människor var, och berättar inte heller vilket motiv som de hade, varför de kom till Jesus för att berätta detta. Men vi kan bara gissa på motivet. Ett motiv kan vara att genom en sån nyhet så försökte människorna få Jesus i en fälla. Det var ju nämligen så att Jesus snabbt och enkelt skulle kunna fördöma Pilatus gärningar och sagt att Pilatus gjorde fel, och han skulle på så sätt kunna anklaga den härskande. Men Jesus kommenterade inte på något sätt vad Pilatus hade gjort. Om han hade gjort det så hade man ju kunnat beskylla honom för att han har satt sig emot härskaren, och på så sätt, på grund av det, skulle han blivit dömd till döden. Men ett annat motiv skulle kunna vara, som vi kan gissa, är att dessa Jerusalemsbor, att deras de som de tyckte var mer syndiga, galileerna, hade fått dö, och de Men Jesus börjar inte tala om detta, utan Jesus talar om deras egna hjärtan. Människorna som har kommit för att berätta nyheten, de får alltså en annan nyhet i sig själva. Jesus berättar en nyhet för dem. Men det var inte frågan om detta, denna blodsgärning som härskaren gjort, utan försoningsarbetet som Gud ska göra. De som dog när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Om Siloatornet så vet vi inte mer än så här. I fråga är Siloans ett torn som finns i samband med en vattenledning som går till Siloadammen. Men det är viktigt det som Jesus vill lära med detta svar. Varför berättade han denna nyhet som svar? Jag tänker att här i Jesus svar så kan vi se åtminstone tre saker. Totalt så är Jesus, det Jesus sagt så väldigt rikligt, så som Guds ord i övrigt är det, så finns det säkert fler olika saker som fyller i varandra. För det första så lyfter Jesus Jerusalem jämte Galileen. Alltså man börjar inte jämföra olika geografiska positioner, att människor som bor på ett annat ställe är inte mer syndiga än andra människor. För det andra lyfter Jesus denna härskares blodsgärning i nivå med denna olycka som hänt bland folket. Och att Siloatornet rasade, det att de som dog där, det gjorde ingen skillnad att de var med i en olycka eller blev utsatta för härskarens blodsgärning. Utan det viktiga var att de var redo att lämna detta temliga liv. För det tredje så lär Jesus att dö i olycka eller något annat, någon våldsgärning, innebär inte att de som dött är mer syndiga än andra. Jesus vill på det viset undervisa att det överhuvudtaget är fel att börja bedöma andra människors synd. Och därför vänder Jesus blicken in i oss själva. På samma sätt är ni andra, alla ni döda om ni inte omvänder er. Att bedöma andra, istället för att bedöma andras synder, så är det viktigare att tänka på sin egen räddning. Hur går det för mig när avskedsstunden från detta liv kommer? Om denna räddning hörde vi redan i inledningsorden, ett lån från Paulus, att denna räddning kommer inte ifrån oss människor, utan räddningen kommer från Gud. Och det är Gud som har förberett den för oss. Dessa Vasa sommarmöten är anordnade därför att vi ska förkunna ordet om Guds räddningsarbete. Och att det ska nå så många människor som möjligt. Kära mötesgäst, du som ännu inte har trott för din egen del. Du som ännu inte gjort bättring och omvänt dig. Guds godhet och Kristi kärlek drar dig idag, också denna morgon, till bättring. Guds rikes evangelium uppmanar dig att se på Jesus Kristus. På honom som har försonat alla dina synder. Han som har lidit, dött och stått upp också för din skull. Därför att du ska få tro dina synder och din otro förlåten, och att du efter detta liv ska få komma till det eviga livet i himlen. Guds rikes evangelium uppmanar dig att tro alla dina synder och din otro förlåtna av nåd i frälsarens Jesu namn och blod. Och när du tror det här, då får du leva i Guds församling redan här på jorden, och en gång så väntar det eviga livet i himlens hem. Kära bröder och systrar, jag vågar tänka att denna helgdags evangelium inte enbart är avsett till dem som ännu inte har gjort bättring. Detta evangelium, där det finns en viktig undervisning också för oss. Jesus riktar också våra blickar till de rätta sakerna. Det är ju nämligen säkerligen så att den del i oss som fallit i synd, den vill gärna att vi övervakar andra människors synder. Och på så sätt tänka att vi själva är bättre än de andra. När vi vakar över andras synder så glömmer vi bort vår egen del. Så fort ser vi smuts i någon annans ögon, men vi märker inte den stora smutsen som finns i vårt eget öga. Detta påmindes vi om i anförandet här om kvällen. Så lätt är det för oss att ge oss in på farisens steg och tänka och tacka Gud att tack och lov är inte jag som de andra. Så som de andra mer syndiga. Vi får be den himmelske fadern i varje stund att vi först minns storleken på vår egen synd och genom det den omätliga nåd som vi fått för egen del. Vi får be om samma sinnelag som aposteln Paulus hade. Han kände ju att han var den största av syndare. När Guds nåd öppnar våra ögon, våra trosögon, till att se hur mycket synd vi har och hur stor synden vi har, så öppnar han också utsikten och vyn över hur omätligt stor Guds nåd är just för mig. Då har inte vi råd och vi har inget behov att ovanifrån börja bedöma andras liv och kamp. Då får vi med Kristi nåd och kärleks hjälp bära, hjälpa och stötta varandra som är trötta på färden. Genom att stötta varandra får vi gå jämte varandra mot slutmålet, mot himlens hem, mot evigheten i himlen. På denna himlens väg till den vill vi kalla också de som vandrar mot ett annat mål. I varje människa får vi se det Guds skapelse och den dyrbara människa som Gud försonat och Guds ande, den heliga anden som vill helga till tro. Kristus har ju dyrbart lidit, dött och uppstått för vår skull, för att rädda den för Gud älskade människan. Den viktigaste läran i denna text är alltså att det är frågan om att ställa sig frågan, är jag redo att lämna? Min kära broder och syster, Guds nåderikes evangelium uppmanar dig att tro alla dina synder förlåtna. Du får tro på din egna frälsares Jesu Kristi blod. Du får titta på den i tistlar krönta Messias som har dött också för dina stora synders skull. Du får av nåd och alldeles gratis upphöja ditt hjärta till att tro alla dina synder förlåtna. I Jesu namn och blod är alla dina synder förlåtna. Så här får du gratis och av ren nåd tro. Du får tro på frid, du får tro på frihet och du får tro ända till glädje. Och en gång när Gud har fått bevara oss som sina barn i nåd, så får vi en gång vakna upp till den morgon då det i himlen börjar det stora sommarmötet. Sommarmötet som inte tar slut Där finns inte synd. Där finns inte frestelser. Där finns inte längre sorg, ingen död. Där torkar Gud varenda tår från våra ögon. Och allt det här får vi av ren nåd och utan kostnad. Det här får vi förbli i att tro även denna morgon. Må församlingens Herre Jesus Kristus genom tron bo i våra hjärtan. Och låt honom verka det så att hans nåd och hans omätliga nåd och hans förlåtelse, att det i oss får igång det att vi bemöter varandra så att vi alltid är redo att förlåta varandra. Och att vi ända från vårt hjärta förlåter varandra. Trygg hemfärd mot himlens hem. Ni får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Jag vill fråga om jag också har lov att tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.